Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av din bästa poddlöparkompis, Evelöv och Månström. Och jag har faktiskt skrivit här i mitt manus, Malin, att solen skiner här i Stockholm, men det gör den inte riktigt.
Nej, den sken igår desto mer. Jag höll på att svettas ihjäl.
Igår var det varmt.
Jag förstod inte att det skulle bli så varmt och jag hade en sån där hel dag ute på fältet.
Var det sex pass igår eller?
Fem pass var det igår. Ja, framförallt så måste jag säga jag var på cykeln hela dagen och jag var helt soltrött och slut på kvällen. Och jag tänkte på mina kunder, de var ju, det var en tuff dag för dem igår. Det var ett par extra vattenstopp och några extra, jag var snäll igår, jag la på massa extra vila faktiskt.
Det är bra.
Det var... flera kunder som var lite väl slitna.
Ja, men tänker också så här, eller hur blir de kunderna du har haft ett tag, lär de sig att tagga ner? För att jag vet ju hur det är de gångerna jag har sprungit med dig. Då tänker man så här, idag ska jag springa intervaller med Malin Evelöv. Sen, jag känner ju dig sen tidigare, men man blir ändå, det är lite så här anspänning. Och så går man ut jättehårt första intervallen. Så att, och sen så tänker man, hur ska jag klara det här? Men lär sig dina kunder att så här, ta det lite lugnt i början? Eller är det all in?
Ja, det är ju, har jag haft dem en längre tid. Då har de börjat lära sig. Och jag påminner ju varje gång också. Även om jag har tränat vissa i flera år. Så, är det,
ja, men, eller
så måste jag faktiskt påminna att nu har vi 10 intervaller. Inte en. Så det stämmer helt, Petra.
Någonting i ditt sätt att coacha som gör att man känner att man står där på startlinjen i OS liksom, och nu gäller det.
Nej, men det är ju lite, alltså på gott och ont, det är ju därför de kommer också på ett sätt, för att få det där passet som man inte så lätt gör själv. Och dessutom så, jag hade en kund igår som just hade tränat lite dåligt över midsommar och så. Och det är många som har gjort. Och då har missat några pass helt enkelt. Och då kände hon att passet med mig är som två egna pass.
Ja,
så att då känns det liksom skönt av den anledningen också, att man tar igen liksom ett pass extra.
Det var ambitiöst, tänker jag, att säga så här, jag har missat över midsommar. Det är många som kanske känner att man har missat ett år eller så här, två program med pandemin.
Ja, det är klart. Men sådana som, alltså det här är ju alltså personer då som är ändå inne i en kontinuitet. Och så är det liksom det hårda passet kanske per vecka eller varannan vecka med mig.
Ja.
Och då har det liksom fallit ur de där egna passen däremellan då, som kanske ska vara två stycken emellan, men och då är det lite ångest sådär, och många får ju lite sådär efter midsommar, varit lite mycket fest och kanske varit lite seg ett par dagar och sådär, så att det fanns mycket behov av att blåsa ur, men samtidigt så var det svett. Alltså.
Ja,
så
att, det var det verkligen.
Nej, men så man får vara lite klok. Jag vet ju själv det, liksom att det är ingen idé att vara nitisk där, utan lägga på lite extra vila och faktiskt ha något vattenstopp. Liksom. Så att man får vara ja, tänka.
Det var lite smart. Ja, men jag kände, igår var det så himla varmt faktiskt, så att jag var glad att jag hade bokat en PT-timme på gymmet i AC-miljö.
Det, ja, var faktiskt, det var
väldigt skönt. Så jag gjorde en liten, som jag berättade för dig här innan, jag gör ju en liten satsning här på styrketräning. Jag känner att jag har kört väldigt mycket så här, styrka med kroppsvikten som motstånd. Men nu kände jag att nu vill jag ta några veckor här med lite tyngre styrketräning med vikter. Så att jag sa åt PT:n där igår att så här, nu vill jag ha ett riktigt hårt pass. Så här. Men spara inte på krutet. Kör.
Men du Petra, det låter ju som att du gör sån där nybörjarmisstag nästan.
Jag känner att jag var lite som Malin, så här, jag är ytterkant, vi kör
ja,
hårt på en
ja,
gång.
Men liksom så här, just att gå in i en nysatsning, eller inte nysatsning, ja, men på lite annat sätt.
Comeback kan man säga.
Ja, och då vet man ju väldigt väl om man har tränat tidigare att det kommer kosta dagen efter,
ja,
och det
vet.
Ser på din gång idag att det gör.
Det är stelt upp för trappan.
Ja.
Nej men jag var lite så här beredd på det. Jag kan också säga, jag är ju lite plåg, vad heter det? Vad säger man när man självplågare? Ja. Så jag tycker det var lite skönt faktiskt med träningsverk. Så
att det är ju det härligaste som finns, men ibland måste jag säga att styrketräning ger även för en sån som mig som älskar att plåga mig och ha ont i kroppen är på gränsen till för mycket, när man knappt kan ta sig upp ur sängen och knappt kan sätta sig ner för det liksom bara...
Men kör du så, liksom, är det ofta du känner så? Eller
nej, det är när jag har haft ett litet uppehåll från den typen av styrka. Det är ju speciellt skivstångstyrka. Så jag kör ju också all möjlig styrka, men ibland blir det liksom lite mer med kroppen och annan variant. Och när jag då tar till de där lite tyngre styrkan igen, då stapplar jag dagen efter. Och då är det nästan inte skönt i två dagar.
Nej.
Men sen blir det bra.
Han sa också en intressant grej, PT Thomas där, att tydligen så finns det forskning som visar att om man springer 3 dagar i veckan, då kan man fortfarande tillgodogöra sig styrketräningen man gör. Mer än 3 gånger i veckan så tas styrketräningens effekt ut av löpningen eller konditionsträningen. Sen beror det förstås på hur mycket, alltså hur långt man kör. Men ungefär där någonstans. Så går man över 4 pass så blir det liksom för mycket för att man ska kunna få en effekt av styrka.
Av tung styrka då, menar
jag? Ja, eller liksom, jag vet inte exakt. Jag måste läsa, menar man muskelökning eller liksom bibehålla styrka? Det var jag inte riktigt... Kanske,
jag tror att vi kanske pratar om muskelökning i så fall. Ja. För jag har svårt att tro att... för jag vet ju ändå, jag menar som elitidrottare, då springer du betydligt mer än 3 dagar i veckan och styrketränar. Och det hade ju varit väldigt synd om det inte... gav någon effekt med den där styrkan om den var helt bortkastad. Men,
nej, men
jag tror att
inte.
Du menar att det är svårt att liksom, ja, men bygga en explosiv ökning i musklerna kanske styrketräningsmässigt om
kolla.
Du springer 5-6 dagar i veckan.
Ja.
Men jag tror att den där får du kolla upp.
Ja, jag gör det. Men sen så kände jag också när jag stod där i gymmet så kände man att man blir ju flåsig av styrketräning. Jag liksom tänkte på det också att det är ju bra att ha bra flås när man kör styrketräning. Det kanske man inte tänker på om man är en inbiten styrketräningsperson. Då kanske man tycker att så här, ja, men det är styrkan som är viktigast. Men jag märker ju att man orkar ju mer i styrketräningen när man har bra flås. Så att de liksom lyfter ju varann också.
Ja, men verkligen.
Så det är ju en grym känsla.
Ja.
Och du har köttat hemmaträning på landet har jag hört.
Ja, jag har varit väldigt, väldigt mycket ute på landstället på Värmdö nu när det har varit så fint väder och det har varit lite långhelger och sådär. Och då har jag kört... väldigt mycket styrka fast liksom inte med skivstång då men faktiskt använt mig av mina verktyg som vi har fått tidigare här av Flow Life.
Ja, just det. Ja. Nej, men du gillar ju dem. Och du hade ju inte liksom gått riktigt all in på den där vad heter den här som man fyller
flow
med vatten.
Tank.
Exakt.
Ja, det, vi hade ju, vi fick ju den här tidigare våra så jag hade liksom inte riktigt när på hemmaplan och man har gym tillgängligt så är det liksom inte lika aktuellt kanske att köra hemmastyrka för mig. Utan jag drar iväg och kör styrka. Jag tycker det är trevligt. Men nu under sommaren och speciellt när man är på landställe eller reser så den här var ju fantastisk. Alltså jag hade sån träningsverk så att det var liksom små muskler och det var hela kroppen. Och jag som alltid satsar och tänker att jag ska fylla upp till bredden var faktiskt lite klok. Jag fyllde upp bara en tredjedel i den här med vatten och det räckte gott och väl.
Smart. Du vet att du inte kanske jättegärna vill prata om det, men jag tänkte vi måste ändå checka lite grann. Hur är det med kroppen? Det var ju lite
jag har ju kollat upp det här nu. Jag har ju varit på magnetröntgen för att jag har ju liksom tänkt att jag måste gå till botten med det här. Och jag fick precis egentligen det som jag behövde, det beskedet att jag har haft en liten inflammation, eller har en inflammation vid en kota och lite i hamstringsfästet faktiskt. Men den här lilla inflammationen kommer nog av att jag har några diskar som är, som de säger, har man lite drottat hela livet och dessutom snart till 50 så ser man ut så. Så det är ingen fara, det var ingenting som var att det var att packa ihop för gott.
Nej.
Utan det, men det gör också att jag har fått en liten överbelastning och jag måste liksom låta det läka ut och det håller på att ge sig. Jag har varit, jag har inte sprungit på 3 månader ordentligt. Så att jag verkligen, och det är därför jag kör väldigt mycket styrka och cyklar och gör annat nu. Men för jag tänker att det här har, och det är nästan borta, men jag nu är jag sådär överförsiktig.
Men det är nog smart, tror jag.
Och jag blir alltid så här, ryggen, det är för mig. Jag har aldrig haft problem med ryggen på det sättet, så jag har känt så här att jag blev faktiskt lite rädd. Men det som var positivt var ju att det var ingenting som var någon skada som inte går att reparera. Men det tar tid. Och jag har känt det. Det har tagit tid. Det är liksom myrsteg i rätt riktning. Men varje vecka blir det lite bättre. Så att jag är jätteglad nu faktiskt. Även om jag faktiskt inte har tagit knappt ett löpsteg, bara lufsat några gånger på 3 månader, så känner jag att det får vara det.
Sen, du är ju gammal elitidrottare och sådär, men just att ha det här aktiva jobbet som du har, jag tänker så här, kvinnor i din ålder, alltså som man ser, som jag känner, alltså de skulle ju aldrig klara en dag med din aktivitet. Liksom.
Nej, och det är ju det som är nackdelen och fördelen.
Inte män heller för den delen.
Nej, men och det var det jag tror. Jag har en egen analys av varför det här kom också i april där jag gjorde. Och det var ju, finns massa anledningar, men framförallt var det att jag började jobba väldigt mycket från rätt lite. Samtidigt som jag kom tillbaka till löpning efter en 2 månaders uppehåll från en operation av hälen. Och kanske snedbelastade eventuellt lite också för att jag hade opererat hälen. För det här var på andra benet, andra sidan. Så att det finns, och jag tror rent ut sagt att det blev för stor ökning även för mig med alla dessa inslag. Så att jag har varit tvungen att backa med min egen löpning helt enkelt under en längre tid. Och det, där kommer ju ändå ålder och klokskap in faktiskt. För jag har, nu känner jag mig lugn. Jag ska bara ta läka ut det här. Och jag känner ju att det går ju bort liksom, bara jag är lugn. Och jag ska inte liksom hoppa och studsa.
Nej, för jag har ju sett så många på Instagram och sådär som har problem ungefär i, får säga, vår ålder då. Vi är ju liksom, i stort sett, jag är inte riktigt men
nej.
Skitsamma. Men i alla fall, när man inte är jätteung, man kanske har passerat 40, liksom, närmar sig 50. Alltså just det här att det känns som att det är många som dras med lite så här jobbiga grejer. Att de inte riktigt kan vänta tills det har läkt, utan man vill, ja men det är som en hälsborre. Man ska ut och jag förstår verkligen, för jag har ju också hållit på med det där och slagit upp hälsborre gång på gång på gång. Så här.
Ja, och där tycker jag det är så viktigt. Och det var därför jag kände så här att jag har ju också varit där att liksom det är så svårt att känna ibland. Ska jag ut och testa? Är det bättre? Ja, det är lite bättre, men det är inte bra. Och så slår man säkert upp det hela tiden. Förlänger läkningen genom att bara gå ut på det där löjliga
testpasset
som inte ger någon träning och det ger ingen upplyftande grej i det mentala heller. Man bara känner att jag har lite ont fortfarande. Så att nu har jag verkligen, jag har bara droppat löpningen helt och känner så här att för mig är nästan bättre att inte testa, utan jag känner själv, för att jag känner i vissa lägen att det fortfarande är någonting där, men
då
känner jag bara att jag ska vänta tills jag inte känner något och jag är nu är det liksom så här att jag är överförsiktig och det är det är också klokskap liksom, att faktiskt ibland vänta extra länge om man nu kan det, så att därav så är det ju också så här att då måste man ju hitta andra grejer. Mm. Så jag har ju varit ute och cyklat sån här racercykel nu, dammat av den. Jag har en 20 år gammal som jag har liksom fräschat upp nu med nya däck. Och
men bromsar. Du har väl jobbat som cykelbud, så du har väl cyklingen i blodet?
Ja, jag har cyklat mycket i mina dagar. När jag var ung cyklade jag också sån racer, landsvägscykling liksom som extra träning och så. Så att, och det har varit jättehärligt nu när det har varit så bra väder. För det är nästan lättare, tycker jag, att cykla när det är varmt.
Jag
känner inte av att det är så varmt, men när, att springa, då blir man ju helt
kokande. Så att, ångbastu.
Ja, så ibland är det fördel när man att det kan springa.
Ja, men så är det ju. Ja. I nöden så prövas uppfinningsrikedomen, eller om man ska säga.
Vi ser positiviteten sprudlar här. Nej, men jag tror ett tips till våra lyssnare i alla fall av hela den här långa utläggningen är ju det att har man åkt på någon liten segare grej, någon som tar tid, då är det så otroligt bra om man kan liksom bara liksom lägga ner det där, liksom att man ska ut och testa och hela tiden gå och tänka på att nu har det gått 3 veckor och 2 dagar sedan jag sprang senast. Mm. Jag var där i början också, då var det en vecka, jag har inte sprungit den här veckan heller. Och nu har det gått en månad. Nu har jag bara, jag räknar inte.
Lika bra att släppa.
Och sen till att träna massa annat och så känna att jag gör liksom saker som jag har nytta av senare. Mm. Och sen så testar man när man verkligen känner att nu är det läge att testa.
Och sen förstår jag att folk, löpning är ju härligt, man vill kunna utöva löpning. Men jag läste någonstans, kan nu tyvärr inte återge källan, men man frågade någon expert så här, om man måste välja styrka eller konditionsträning. Vad är liksom viktigast? Styrka. Mm. Så att det kan ändå vara skönt att ha med sig. Att det liksom motverkar, det har större fördelar totalt sett än konditionsträning. Mm. Naturligtvis är det mest optimalt att kombinera.
Ja.
Men det kan ändå vara skönt att veta.
Ja.
Ja, vi tänker att vi går in på lite lyssnarfrågor. Som vanligt så har det kommit in en hel drös, vilket är superkul. Sluta aldrig med att skicka in frågor till oss. Det är ju liksom den här podden går ut på lite grann, att svara på era frågor. Och från Ebba har det kommit ett DM här där hon skriver att hon lyssnade på oss under dagens pass och ni pratade lite kort om löpning i värme. Jag skulle vilja höra mer om det. Vad säger forskningen? Stämmer det att det är lite som höghöjdsträning? Idag sprang jag en led på cirka 14 kilometer. Pulsen var orimligt hög. Jag tror inte att det var en felmätning, för den såg normal ut och jag hade pulsband. 47 minuter i röd zon. Oj! Jag har Garmin och ställt in rätt pulszoner, vilket jag normalt inte klarar av mer än max ett par minuter. Men känslan var inte så tuff. Det känns ju bra om det, förutom att det blir lite jobbigare än vanligt, dessutom ger extra bra träning. Tack för en grymt bra podd. Ja, men precis. Vi snackade ju om det här förra avsnittet och jag har gjort lite research och då, eller googlat runt lite helt enkelt, och hittat en artikel där om en studie där man har sett då att man blir ju långsammare. Ja, värme. Tveklöst.
Ja, det känner ju alla på. Till och med sådana som är värmelöpare så känns det ju. Absolut.
Exakt, och då står det här bland annat att man i den här studien som är publicerad i Medicine and Science in Sports and Exercise så har man kartlagt årtionden av maratonresultat för elitlöpare och elitmotionärer. Och då kunde man se att vid temperaturer mellan 10 och 15 grader så sprang 2 10-löpare 1 till 2 minuter långsammare på maran. Alltså redan vid temperatur
10 till 15.
Oj, men det är ju väl ganska idealisk temperatur.
Jag
eller?
Trodde sådär, jag har hört tidigare att såhär 16-17 grader lite, att det ska ha regnat eller är lite såhär pyttelite regn i luften är ju idealiskt för mara, och det tror jag många upplever i alla fall, för man vill inte ha för kallt, tänker jag.
Men
i alla
det här
fall.
Står det faktiskt så här: för varje temperaturökning om 5 grader över 13 grader sänks vårt löptempo med mellan 1,5 till 3%.
Oj,
det och så bara... tänker jag, om det är den här minskningen för elitlöpare så borde ju minskningen för motionärer bli kanske ännu större. Eller?
Ja, för det står ju att manliga 3 timmars löpare så springer de 4-8 minuter långsammare. Mm.
Och det är ju rätt mycket.
Det är ju väldigt mycket. Det tycker jag låter överdrivet mycket. Ja. Den uppfattningen tycker inte jag att jag har känslomässigt. Men det där...
Men jag undrar också, luftfuktigheten får man ju inte veta. Nej. Det tycker jag är en faktor som är väldigt viktig. Alltså...
Nej, men för jag vet i alla fall, ofta så är det så där att... När det är så där, ja men runt 15-16 grader, det har regnat på natten eller på morgonen och det är så där liksom inte varmt, inte kallt.
Nej,
frisk känsla, lite härlig regnstänk nästan. Mm. Det är ju idealiskt, men man vill inte springa och frysa heller. Det är ju att i alla fall jag gillar ju inte när det blir för kallt. Om jag ska springa då lopp i linne och korta tights, då vill ju inte jag ha 10 grader. Då tycker jag det är för kallt.
Ja, nej men precis, alltså nu har vi ju inte hela studien här, men i alla fall nästa grej då, det är ju att det är liksom, det är inte bara dåligt då för snitthastigheten att springa i värme, utan det kan också ha positiv effekt på formen då på längre sikt. För att man får helt enkelt, kroppen får jobba hårdare kan man ju säga sammanfattningsvis. Och det gör ju att det blir en bättre träningseffekt.
Och det känner man ju verkligen att det är det som är det stora problemet när det är riktigt varmt, att du går ju ut med en puls redan från start som är som att du har ansträngt dig lite, så att redan innan passet börjar så är du liksom lite sliten.
Ja,
och sen så framförallt så är det de där tunga benen som man får av värme. Och det kommer ju lite av också att det är så känsligt det här med vad har du druckit under dagen. Har man bara druckit vatten, då blir jag blytung i benen också. Man behöver verkligen den där vätskeersättningen, för det är också en otroligt stor skillnad på om du bara bäljat i dig vatten.
Men jag tycker man, alltså det funkar inte alls för mig. Jag kissar bara ut det. Alltså jag måste ju ha salt. Ja. Alltså någon vätskeersättning.
Oh ja. Men till frågan här egentligen så är det ju... jag tror ju i alla fall, om vi liksom går lite utanför forskningen här, så tror jag ju att det är ju ingen nackdel att träna i lite olika temperaturer. Att man får ju bara vara lite schysst mot sig själv. Ja. Att när det är supervarmt, som det var igår till exempel, nästan 28-29 grader, och det var fuktigt också, så är det klart att du kan inte titta på klockan och jämföra eller tro att du ska persa på någon.
Eller så pressa sig själv för att komma upp i liksom rätt tempo. Det är
utan
idé.
Just så där, kanske till och med behöva ta en extra vila och paus i extra som inte alls du behöver i vanliga fall, både kanske på ett distanspass eller på intervaller. Men jag tror inte det är någon nackdel att liksom ta sig igenom ett sånt pass oavsett tempot, utan du får ju liksom ändå bara anpassa det och så vänjer du dig. Och jag vet det själv i alla fall, jag har tränat jättemycket i extremt varma förhållanden på träningsläger ibland, och så kommer man hem och så är det 20 grader här och då flyger man ju fram. Det är
som en höghöjdseffekt där tycker jag. Så att Ebba kan ju verkligen var lugn med att hon kommer ju få en väldigt bra träningseffekt. Sen är det väl klart att också så här, om pulsen skenar så pass mycket så att hon hade 47 minuter i röd zon, det låter ju... Så jag har ju sprungit i också så här 35 grader i skuggan på morgonen på Sardinien. Och då upplevde jag en förhöjd puls, men inte så mycket. Sen är ju människor olika såklart. Men det kan ju också, som du sa där Malin, det kan ju handla om vätska. Så det är, jag vet inte, det här får vi prata med en läkare om kanske. Vi kan fortsätta diskussionen nästa gång. Men just det här, hur bra är att liksom ha den här förhöjda pulsen så pass länge? Det vet inte jag faktiskt.
Nej, inte jag heller. Men jag tror man framförallt, så är det ju med allting med träning, att... man ska lyssna på kroppen.
Ja,
den är ju väldigt bra på att säga hur det känns. Så vissa dagar så känner man ju liksom att men jag är trött och jag vill pressa mig. Eller jag ska bara igenom det här. Det känns som en positiv trötthet. Och andra gånger är det liksom nästintill osunt att pressa sig i det läget. Och man liksom kan vara lite schysst där och lyssna på de signalerna, så tror jag att man kan träna i riktigt varma förhållanden också,
det
utan att
med.
Det är något farligt. Men inte vara så nitisk med tider och annat.
Nej, Nej, men absolut. Nej, jag hoppas att diskussionen går vidare helt enkelt. Vi får säkert en anledning att återkomma. Vi går vidare och vi har fått en fråga från Emma. Och hon skriver så här: vill gärna ha tips på hur/om man kan komma tillbaka i bra mara och halvmara fart på hyfsat kort tid, cirka 8-9 veckor. Är alltså typ så grundtränad så att jag kan springa en mara nästan när som. Men jag menar just att få upp tempot lite.
Jag ska säga så här, vilken lyx Emma att kunna springa. Jag tror inte det är många som känner att man bara kan springa en mara när som helst. De flesta har nog mer ångest för sträckan.
Men det var det jag skulle säga. Jag tror nog att många löpare pallar nog det. Alltså att man drar ner tempot, men det mentala liksom.
Ja, jo, men det såklart att det är det. Men jo, många kan ju ta sig runt om man tar det riktigt, riktigt lugnt om man nu har tränat. Men, nej, men jag tycker det låter väldigt lovande att ha den grunden som Emma har, för att det är mycket lätt på kort tid att få upp tempot än att lägga grunden. Det hade varit dåligt tvärtom.
Du menar du alltså att hon är ju uthållig?
Hon är uthållig.
Men hon behöver få upp tempot, och det är lättare.
Det är lättare på kort tid.
Ja,
nu pratar vi 8-9 veckor. Ja. Det är väldigt mycket svårare om du har massa fart i dig och sen så ska du liksom orka.
Bolt kommer på att han vill köra en mara.
Ja, lägga grunden på 8 veckor. Det går inte att orka. Utan hon behöver ju trissa upp tempot på massa olika intervaller, för det är ju och det här tycker jag är lite tacksamt, för det är liksom, det är kul när du är riktigt bra grundtränad, du har uthålligheten, styrkan att hålla på länge, och sen så boostar du in liksom långintervaller, trösklar, backar, kortare intervaller, då händer ju grejer på väldigt kort tid. Ja, så att 8-9 veckor då det går absolut, det är bara att skruva om träningen lite grann under de där sista 2 månaderna.
Ja, men jag tänker att är inte, nu tar jag mig själv som exempel som motionär, om man nu kanske har tappat lite det här med intervaller och så, att man liksom fartspannet minskar ju, så man är ju mest ute och kör i det här distanstempot, och då gäller det liksom att få upp det, så att liksom kanske då mixa. Det var nog det du menade, att man som dels korta intervaller så att man verkligen får upp farten, för man orkar ju bara hålla den där liksom höga farten på korta intervaller, och sen då att man, som du sa där, liksom att man kör lite längre intervaller och helt enkelt mixar för att få en tålighet i olika farter.
Absolut.
För det, och sen upplever jag, kan vara lite det är lite så här jobbigt initialt.
Ja, absolut, men sen även på liksom om man kör ett distanspass och sådär, att man kanske inte heller bara tuffar på alla dem i ett och samma fart, utan man har både intervallpass som är specifika intervallpass, och man vet att idag är det liksom fartintervaller, överfartsintervaller, eller idag är det lite mer uthållighetsintervaller, men även i ett vanligt distanspass att man kanske lägger in då olika kilometrar i halvmara fart en period, och sen så går ner lite och tar det lite lugnare, och att man liksom växlar även där, så att det blir inbyggt mycket mer variation i farterna, och det låter ju som det är det som kanske har stått åt sidan lite grann då för Emmas del, men att hon har grunden till att bara springa en mara redan nu, det är ju jättepositivt, så att det är bara att skruva upp kvaliteten lite grann.
Men vad säger du om tiden där, 8-9 veckor, det är alltså liksom ungefär 2 månader?
Ja, det är absolut möjligt, och det är det som jag säger, att det går inte att bygga grunden till att orka mycket längre än vad man, för det första så är det mycket lättare att bli skadad om man ska öka mängden på kort tid. Men däremot att öka kvaliteten när du har grunden på kort tid och få resultat, då är 8-9 veckor inte superkort. Utan det kan hända massor den tiden.
Men om man alltså går att säga så, liksom, om man säger så här, idag skulle jag ha gjort maran på, säger vi, 5 timmar. Liksom, så. Och så hur mycket snabbare kan man bli Om man kör liksom fokuserat på mer intervaller och så.
Alltså,
på
svåra månader. Jättesvårt att säga, självklart. En sån, för det beror ju helt på, har hon kört några intervaller överhuvudtaget? Eller har hon kört lite av det? Eller så, det beror
jag
helt
tror
på
hon har gjort, alltså jag tror jag vet vem det är. Och jag tror hon har kört en del intervaller. Ja.
Nej, för det är ju också det, va? Det beror ju helt på hur mycket skillnad gör du i, eller hur mycket förändringar gör du i din träning, men så att det är ju egentligen ingen idé att spekulera i att på 8 veckor så det är ju ingen sån bantningskur som du ska gå ner x antal sig, utan det är ju på något sätt att nu har hon de här veckorna på sig, det ser ut si och så just nu, och nu så ska hon försöka jacka upp det, och då blir ju det här framförallt så om hon redan kör intervaller, ja men då får man ju se över liksom,
tidigare har hon ju gjort det tror jag, eller så jag vet inte hur...
komma tillbaka till det eller om hon redan kör det fast det kanske har varit på lite lägre nivå. Ibland kan det ju vara lite mysintervallnivå kan man ju också komma in i emellanåt. Ja. Och inte ha den där, utan liksom bestämma sig att nu är det upptrappning i kvaliteten här som är prio. Mm. Och då har hon 8 veckor, och då om hon kör 1-2 intervallpass i veckan med ordentlig kvalitet nu, då händer det grejer.
Ja. Och då kanske det också kan vara smart att, jag vet inte vad du tycker, att kanske dra ner lite på alltså, mängden.
Ja, precis.
Så att hon inte liksom, så att det inte tar ut varandra. Liksom.
Nej, men absolut. Och då tänker jag, i och med att hon ändå är ute efter en kanske mara då, eller halvmara, men om det är mara hon ska springa, så är det ju så att då tycker jag ändå att det är viktigare att hålla vid de där långpassen en gång i veckan. Men det som gott kan bytas ut lite, eller liksom verkligen dras ner på, det är ju de här mellanpassen, de här distanspassen på liksom 10, 12, 8 kilometer, vad det nu är. Att mera liksom, jag säger alltid det, om man nu ska bara titta resultatmässigt på kort tid, på ett lång, för att träna inför ett långlopp, då är det bättre att träna sitt långpass för att få den tåligheten i lugn fart, och så köra mycket kvalitet däremellan, och sen hellre skippa de här mellanpassen. Mellanmjölken åker ut lite grann, om man nu vill bara fokusera på att bli bättre under kort tid.
Och sen då att hon kan lägga in alltså fartökningar i långpasset. Det blir ju en jättebra, för alltså då jag tror också där, jag fattar ju vad man menar med kvalitet liksom. Så, men det är ju väldigt, alltså ett långpass kan ju bli ett fantastiskt liksom, kvalitativt pass på alla sätt, om man till exempel då, ja men säg att hon då är, om hon är ute i 2 timmar, lägg in 3x10 minuter i marafart som hon har tänkt springa på maran.
Precis, och idag eller ibland någon kilometer någon snabbare, kilometer. Någon kilometer lite långsammare, och så växlas så här, precis i mitten. Så du ändrar steget också.
Ja, och löpsteget. Sen, ja men exakt. Och sen också så här, mot slutet av långpasset, när man börjar bli trött i benen, så lägg in kanske ännu kortare, så att du bara har någon minut där du verkligen drar upp tempot för att liksom få igång benen lite grann. När man är så där trött, eller mara trött i benen.
Ja,
det
nej,
kan vara väldigt bra.
Ja, absolut. Och sen, tyvärr får man ju säga då, alltså den här årstiden när folk kanske går på semester och man liksom tycker det är skönt att gå ut och bara springa och vara och liksom inte kanske prestera alltid sådär, utan de här mellanpassen som egentligen är de skönaste.
Jag älskar ju dem.
Ja, men det är liksom, det är inte, du behöver inte plåga livet ur det, och du behöver inte vara ute jättelänge. Och det, så att du blir liksom så här, du känner att du har sprungit, men du blir inte helt slut på
en
något sätt.
En bra runda brukar jag säga.
Tyvärr om man nu liksom, som Emma då, är ute efter att jacka upp sin liksom, fart och sin form på relativt kort tid inför kanske ett lopp, då är det ju tyvärr de skönaste myspassen som ska dras ner på. Jacka upp de här som både tar lång tid, långpasset, och det som är hårdare. Att du måste liksom plåga dig lite mer. Så att det är, men är man liksom inställd på det? Är det så att ja, men jag ska springa det här loppet här efter sommaren, och jag vill göra det här? då är ju inte det något problem. Då vet man ju vad man är ute efter. Men, ja. Men som sagt, de som går in nu i semestern och känner, åh, nu ska jag bara få springa och må bra och ja, ha det härligt.
Fortsätta med.
Då är det ju bara att köra. Ja, ja, ja. Men då kanske man inte som sagt fokuserar på att man ska springa på en tid på något lopp i slutet av sommaren.
Nej, precis. Nej, så att det, så är
så
det ju.
Det beror helt på var man är någonstans i sin målbild.
Men få upp tempot på maran på 8-9 veckor, det är ju helt är tveklöst att hon kan få. Där har vi också en annan fråga från Nelly. Och hon skriver så här: jag är 21 år och har sprungit och löptränat sedan drygt ett år tillbaka, mer regelbundet. Tidigare har jag tränat mycket pass på sats, men när pandemin kom och gymmet nästan stängde igen blev löpning den träning jag vände mig till. Idag är jag helt kär i det och springer 5 till 6 dagar i veckan. Till mina frågor. Ibland tvingas jag springa på morgonen. Jag föredrar egentligen eftermiddag kväll. Och då kan jag inte, hur mycket jag än försöker, komma upp i samma tempo som på eftermiddagspassen. Hon har alltså mycket mer energi på eftermiddagen efter arbetsdagen eftersom hon står upp och jobbar hela dagarna. Hon jobbar i restaurang och då känns det liksom som att kroppen är igång när hon kommer från jobbet, och då så kan hon hålla ett högre tempo. Och även att hon har fått i sig mat under dagen gör att hon får mer energi. Men jag blir så otålig av att min kropp är så här. Jag ser massa andra löpare lägga upp sina morgonjoggar inom citationstecken i 5-tempo. Hur ska jag hantera detta? Kan jag göra någonting för att bli snabbare under morgonpasset innan frukost och dagen har börjat? Jag springer 4:45-tempo på eftermiddagspassen på en 8-kilometer runda. Medan vissa månader kämpar jag mig igenom 5 kilometer i 6:30-tempo. Ja.
Mm. Alltså, jag tänker själv så här, jag mentalt så gillar jag att ha passet gjort på morgonen, men jag förstår Nelly. Jag är inte heller så där att liksom gå ut tidig morgon och prestera tider. Det är inte min starka sida heller. Framförallt så är jag så här att jag kan inte springa på tom mage. Har jag sovit en natt och går ut och försöker springa, alltså något mer än bara något luftpass.
Men du menar om du ska prestationsspringa på morgonen?
Nej, men överhuvudtaget, liksom, att jag har svårt att springa på tom mage överhuvudtaget, då blir jag liksom, då släpper jag mig fram lite. Så att jag måste ha i mig någonting. Men det där är ju också, så att jag i alla fall vet att om jag äter innan, och då pratar vi, jag vet inte när ett morgonpass är för henne, men jag är sådär att jag äter hellre och går ut direkt på lite för mycket mat i magen än att gå ut på tom mage. Alltså, det är ju inte idealiskt. Det ideala Nej. Är ju liksom att äta i god tid innan och låta det smälta. Men,
alltså,
men
det är väl lite grann beroende på alltså vad man vill ha för syfte med passet. Alltså, om man springer på morgonen, då är det ju så att kroppen man har ju då fastat under natten. Och då är det ju naturligt så att kolhydratförråderna är ju lägre. Och då kommer kroppen i större utsträckning att ta energi från fett. Och då får ju du en fettförbränningsträning. Alltså du lär kroppen använda fett som bränsle. Mm. Vilket du kommer ha stor nytta av, till exempel när du ska springa en mara. Även halvmaran på slutet för vissa. Så det finns ju en bra grej också med att springa på morgonen om man klarar det.
Ja, men du känner dig trög ofta.
Ja, och det ska man göra.
Ja. Jo, men för fettet är ju liksom ett trögt bränsle.
Ja,
så, att, så antingen så lever man med det att man springer långsamt och dåligt fast man ändå vet att det
men
har ett syfte.
Nej, inte
dåligt, men alltså, eller, sämre tid än vad man önskar. Om man nu tittar på klockan och bryr sig om det så är det en betydligt långsammare tid än vad du springer andra tider på dygnet. Men det har, som du säger då, ett syfte ändå, fast du springer långsammare.
Alltså, det jag menar är att hon inte ska känna att det passet är bortkastat.
Men det är ju helt vad man är ute efter också.
Exakt,
som sagt, att känner man att nej, men jag ska försöka få till något sorts liksom kvalitet i det här ändå, eller jag vill ändå springa på en viss nivå när jag springer och så känner jag klarar inte det på fettbränsle eller tom mage. Och jag, som sagt, jag känner ju att jag gillar inte att springa på tom mage.
Nej,
även om
det
skulle vara bra.
Så då
äter jag hellre. Ja. Så jag har liksom lite kolhydrater som är lättare att ta till som bränsle och känner mig lite piggare. Så att man får ju välja lite där. Antingen gå på lite trögare bränsle och känna sig tung, men att det ger ju träning, som du säger. Och det är väl det som kanske är det viktiga för Nelly att ha med sig då.
Ja, men jag tänker också så här att nu vet inte jag om det är så att hon helst skulle vilja springa på morgonen för att liksom ha träningen gjord. Annars så skulle jag coacha henne, så skulle jag säga så här, men blanda. Alltså vissa morgnar, gå ut och kör 5 kilometer i lugnt tempo, för det kommer att ha liksom, det kommer att göra gott för dig. Och sen då när du får feeling, dra ut och kör eftermiddagspasset i lite högre tempo, så får hon ju också en sån här spridning i tempo, så hon inte alltid är ute i samma tempo.
Nej, och jag, det verkar ju som att hon har det spannet, att hon ibland, och det är säkert beroende på hur hon jobbar då, ibland så kanske hon har möjlighet, som det verkar, att springa på eftermiddagarna när hon har jobbat och springer mycket bättre, enligt sig själv. Men som du säger, att om det är 2 dagar i veckan att hon går på en morgonrunda och känner sig trögare och sen springer fortare på eftermiddagarna några andra dagar, det är ju precis som ett träningsupplägg brukar se ut.
Ja,
liksom. Det är olika passar, olika syfte, olika farter. Så att, och känner hon att det är mer plågsamt och trist att springa den där morgonrundan utan energi eller utan bränsle som är lättillgängligt, så kan hon ju testa att äta något litet innan då hon sticker ut på den, om hon känner att hon behöver det.
Men så också, jag vill också så här reflektera lite över en grej hon skriver här, att jag blir otålig av att min kropp är så här när jag ser en massa andra löpare lägga upp sina morgonjoggar i 5 tempo. Alltså så här, då blir det lite grann att hon det gör vi ju alla. Många gör det. Speciellt när vi är på sociala medier. Så här är det ju. Har man någon då som man får upp på Insta som man ser har sprungit en morgonjogg i 5 tempo. Men du har ju ingen aning om hur den här personen tränar i övrigt. Hur snabbt skulle den här personen springa på eftermiddagen? Det har inte du en aning om heller. Alltså, jag vet, jag har ju en person som jag alltid får upp varje morgon som springer alltid i 5 tempo nästan. I 1,5 timme. Nästan varje morgon.
Det är därför att jag orkar titta på den där.
Hon är säkert jättetrevlig. Jag till och med tror att jag kan ha träffat henne någon gång. Men jag förstår inte hur hon kan göra detta pass varje dag i samma tempo. Men uppenbarligen så funkar det för henne. Men om jag skulle coacha Nelly, som ju verkar vara en ganska nykläckt löpare, så skulle jag verkligen rekommendera henne att inte alltid springa i samma tempo, utan försöka sprida ut tempot lite grann.
Och dessutom skulle jag, om jag coachade henne, skulle jag ju då de här eftermiddagarna när hon är liksom lite
intervaller.
Och då skulle man ju liksom vilja skruva in lite intervaller.
Eller
där.
Hon,
morgonpassen, de skulle jag se som bara, du tar dig ut och tar dig runt.
Om kan det vara ännu lugnare
om
än
det är 6:30. Eller 6:30 eller 7 eller kör vad som går. Det
rullar lite
Det är bara att du kommer ut. Och sen på eftermiddagarna, de passen du får till där, då snackar vi lite variation. Då vissa av dem, då kan du skruva upp tempot på din liksom femma där och liksom springa lite fortare, eller 8 kilometer. Och vissa av dem, då ska det till och med vara ett härligt intervallpass när vi liksom riktigt dammar på.
Ja.
Så att det är ju liksom tacksamt och egentligen ha det så då, att man vet att olika dagar, olika tider på dygnet, olika pass har olika syfte. Så att det där är liksom ingen fara alls. Hon springer 5-6 dagar i veckan, ska vara klart för oss. Det är mycket.
Ja, och sen det känns, jag får ju lite, nu har inte jag träffat henne, men jag får lite vibben av att så här, det är viktigt att ta en snabb tid på klockan liksom. Och lite så här, och det är, jag vill bara liksom hissa en liten försiktig varningsflagga för den inställningen, att hon bör liksom reflektera lite grann. Nu kommer jag med lite pekpinnar här. Tant Petra som ändå har levt 44 år på jorden, att liksom, nej, men det är bra att så här försöka landa tillbaka i sig själv. Varför vill jag springa? Och kanske då, känner du dig stressad av den här människan eller de här människorna som har sprungit i 5 tempo varje morgon? Kanske avfölj dem eller liksom dölj deras uppdateringar så du inte behöver se det. Och tänk så här, om du sprider ut tempona lite grann på dina pass, så kommer du bli snabbare. Så, utan att bli skadad.
Och till och med jag kan säga så här, om man nu mera blir stressad av klockan på ett, alltså jag tycker att klockan ska ju ha ett positivt inslag i sin träning, liksom när du springer intervaller eller när du springer en långrunda och vill verkligen se hur långt du har sprungit och att du ska hålla ner tempot, du kanske liksom ibland behöver klockan för att inte springa för fort. Exakt. Det behöver jag. Exakt. På långpass, jag behöver liksom se att nu går det för fort, jag ska inte springa så här fort.
Har du en pipfunktion då som piper?
Nej, det har jag inte. Men alltså, så att klockan kan ju ha olika syften. Ibland pusha en upp i högre fart, ibland dra ner farten och så. Men på ett morgonpass där du bara ska liksom ut och rulla igenom 5 kilometer eller vad det är, då är det näst inte, om man nu känner sig mer nästan stressad av att man ser att det går då för långsamt enligt sig själv, då skulle jag lämna klockan hemma rent ut sagt, och det säger jag som är tävlingsmänniska i grunden, men då skulle till och med jag kunna känna att men, nu vet jag att den här runda jag brukar springa, den är 5 kilometer och det är det som är mitt syfte att få till här.
Ja, ta dig runt, inte på en
ta mig
tid.
Runt och idag kände jag mig jättetrög och i någon annan dag känner man sig lite lättare om det har gått i, vad det nu är för fart, är ju orelevant. Men kan man ha med sig klockan och kunna leva med att det har gått långsamt utan att man blir stressad eller jämför sig med någon annan, då kan man ju gott ta med klockan. Annars skulle jag bara säga, glöm den. Det är helt orelevant.
Klockor kan göra så mycket med en, så att känner man att man blir stressad så. Nej, men, och sen också så här att det är ju fysiskt, det kommer att bli fysiskt omöjligt att försöka komma upp i samma tempo varje pass. Då blir man ju som den här klassiska mannen som vi har pratat om i den här tidigare podden, vet, som alltid ska ut och dra samma runda och persa varje gång.
Milen.
Och till så drar man någonting annat i en runda, till så drar man hälsenan eller baksidan eller någonting sånt där. Så det är inte bra, ingen bra grej liksom.
Nej, men det är ju nertur att försöka bli bättre på det sättet, för till slut kommer du till en gräns när du nästan har mer ångest för att gå ut på den där rundan, för att man vet att försöka springa snabbare och snabbare på en runda,
tävling varje
det blir
gång.
Ju jättejobbigt, och man har ju olika dagar och det känns på olika sätt, så att Nelly, du kan med gott samvete bara ta det lite lugnare med jämförelserna där. Och 5-6 dagar i veckan är ju extremt mycket. Om man nu är nybörjarlöpare, så, vilket man får kalla henne ändå för. Ja, för hon har hållit på ett år bara med regelbunden löpning. Så hon har ju allt, och ung är hon också. Så att det är liksom, hon har alltid i världen och justera och trappa upp och göra allt möjligt med sin löpning. Så att,
kanske boka in ett pass med dig om hon har vägarna förbi Stockholm.
Absolut.
Kan få lite kloka ord på vägen där.
Hon är så välkommen. Ja. Då kan vi titta
se
på
över.
Vad man kan se över. Ja, precis. Nej, men jag älskar ju sånt här att kunna liksom, ibland är det ju till och med det värsta är att liksom bra och kanske ta bort något pass.
Ja, men vill man ju inte komma liksom med all, men jag håller med dig verkligen. Det är lite, det känns som att det är lite styrka eller någonting. Men det kanske hon gör i och för sig.
Det kan jag tänka mig med att hon har tränat mycket på sats tidigare. Men även liksom, jag har ju haft kunder som liksom, jag har faktiskt hellre tagit bort ett invant löppass och sen skruvat upp kvaliteten istället. Och så springer de kanske 4-5 dagar mot 5-6 och så blir de bättre. Så att det är ju, jag är ju roligare liksom än att bara mäta hur många pass eller hur långt man springer.
Men man kan ju också så här, kanske ta en promenad på morgonen någon dag. Om hon vill komma ut på morgonen så kan det vara skönt att ta en promenad. Man måste ju inte springa varje gång. Och sen ska jag också säga att hon har ju även ett fysiskt krävande jobb. Hon står ju upp och jobbar på dagarna. Visst, hon skriver också i och för sig att hon får mer energi för att hon står upp så att det blir som en uppvärmning. Men man ska ju också tänka på att det tar ju, alltså hon får ju säkert många steg per dag. Och det tar ju ut sin rätt liksom.
Så att sen ska vi ha klart för sig, hon är 21.
Ja, hon är 21. Ja, det är sant i och för sig.
Peter,
där är man
odödlig. Vi är 40 plus.
Jag utgår från mig själv.
Ja, det är...
Då är det gungstolen.
Ja, det är 20 år till på nacken där för din del. Så
det är sant.
Där är skillnaden. Jag ser Nelly 21 år, så där är inga problem. Nej. Det är studsar runt där på golvet på dagarna, sant. Och sen är man igång. Alltså.
Sen har man fått feeling.
Ja. Nej då, där ska vi inte lägga för mycket vikt vid några sådana grejer.
Nej, det har du rätt i.
var på foten ska man landa i löpstegen? Den tyckte jag var lite bara spontant kul att landa i.
Nej, men just... Man ska landa på hälen och rulla över.
Nej, men
ironi.
Det roliga är ju att det har ju skrivits så mycket om och det pratas om och man diskuterar detta. Mm. Och jag har ju i och med att jag har jobbat med personlig träning så länge så har jag ju också fått höra många som har funderingar kring det här. Och det är ju det intressanta är ju att det är inte så att du ska landa på samma ställe på foten alltid. Och det är det som jag kan tycka blir lite fel ibland i de här diskussionerna när man läser om det här nya löpsteget som kom för 7, 8, 10 år sedan. Jag vet inte, när kom de här five fingers skorna? Du är mer insatt.
Ja, men det var ju det var väl väldigt...
Det varit? 2012?
Ja. Nej, innan där någonstans. Ja, tio
år sedan.
Runda slängar.
Ja. Och då stod det väldigt mycket om att det liksom nya sättet man ska springa på framfoten, eller tårna till och med.
Ja, men jag såg folk som sprang på tårna.
Jag tror kanske att det stod framfoten, men många hade läst egna ord, tårna då. Så jag hade jättemycket kunder som kom och sa, nu är det något nytt sätt att springa på tårna nu och så. Då får man liksom backa lite i det här och då säger jag alltid att det är absolut inget nytt sätt att springa på framfoten, för tårna är aldrig bra att springa på, för de är inte speciellt starka till att börja med. Nej. Utan vi pratar framfoten och det är ju liksom framdynan. Men det är ju det att det är ett snabblöparsteg egentligen i grunden.
Ja.
Där, att ligga fram på foten, då får du mera fart när du springer. Du kommer högre upp i tyngdpunkten, du får mera tryck i frånskjutet. Så enkelt är det att många motionärer ville springa som elitlöpare, tekniskt sett. Det är bara det att elitlöpare springer nästan alltid väldigt fort. Alltså om man jämför med en motionär. Alltså, en elitlöpare springer ju fortare på en maraton än en motionär gör på en snabbintervall.
Men liksom landar de motionärer, eller vad säger jag, elitlöpare landar väl inte på tårna?
Nej, absolut inte på tårna, men de landar rätt högt på foten. Ja. Eller liksom, ska du springa som världseliten herrarna gör på maraton under 3 minuter per kilometer, så säger sig självt att du inte kan ha ett rullande, bromsande steg där du liksom inte får fart, utan det är ju rent ut sagt sprinterfart. Ja. Om man har testat att springa så fort man kan så är det väldigt många som inte kommer i närheten av den farten ens på 100 meter.
Nej, det är jättesvårt.
Och då säger sig självt att vi pratar inte om maratonsteg eller sprintersteg när vi kommer till i teknik, utan vi pratar om fart.
Mm.
Och då är det ju så här att när man ska springa fortare och utifrån sig själv då och få lite mer fart i sitt steg, då är det liksom läge att tänka lite mer upp på foten, alltså på framdynan, för att liksom få frånskjutet helt enkelt. Problemet är att man blir trött när man springer där för länge, så att du får ju liksom anpassa dig efter hur länge du orkar det och vilken fart du orkar hålla. Sen brukar jag säga att det ideala är ju liksom att tänka mitt på foten med lite tänk framåt.
Ja, på dynan, framdynan. Hälen.
Inte häl, det bromsar. Men ändå inte för högt upp på foten hela tiden. För det är ju jättekrävande för både småmuskler i fötterna och vaderna. Så att du ska ju använda det där snabblöparsteget när du springer i en fart där du kräver det. Lite fortare på intervaller och när du liksom ska upp i en backe eller fartökning.
Men, alltså, för det är ju precis som du sa där med eliten, att de kan ju ligga på en mycket högre tempo över tid. De ligger ju någonstans kanske ett snabbare tempo. Vi motionärer måste dra ner tempot för att orka. Och då blir det ju inte det här liksom gasellsteget. Liksom.
Nej, och då tänker jag att ska du vara ute på en långrunda eller en mil eller en tvåmilsrunda eller vad det är i 5, 5:30, 6, 6:30 fart finns det ingen anledning att ligga och nöta uppe på framfoten eller på tårna.
Men Harry, du var ju på mig lite grann för några år sedan när vi skulle jogga ner och du tyckte jag var liksom lite för långt fram på...
Du har ju alltid sprungit väldigt högt på foten. Även när du liksom bara har joggat.
Exakt.
Eller sprungit långt.
Ja.
Och det är klart att det kräver en del. Alltså. Mm. Och då är ju frågan, liksom, syftet är ju att ligga där för att få fart framåt. Ja. Men när du bara egentligen ska sätta ner foten och inte trycka ifrån så mycket för att farten är så pass låg, då kostar det mer än vad det smakar.
Ja.
Så att normalt sett mitt på foten, rakt in i hålfoten och liksom hellre lite tänk framåt än bakåt på foten. Ja. Men, och sen tiltar man liksom framåt, alltså lyfter upp hälen lite från marken när man ska springa fort.
Mm.
Där är, tycker jag, det ideala liksom fotisättningstänket.
Ja, och jag tycker att det är extra lätt att få det rätta tänket när man använder Fredrik Silén. Han har ju varit här i vår podd. Han säger det här, lägg upp gravidmagen på bardisken. Alltså man tänker att man har en stor gravidmage och sen så tjoff så lägger man upp den på bardisken och sträcker sig efter lite chilinötter. Då kommer man liksom lite mer framåt fast inte liksom, ja, det blir rätt position.
Mm, mm.
Jag tycker, för mig funkar det tänket jättebra och då känner jag att det blir liksom bättre med fotisättningen.
Nej men precis, och inte tänka att det är en fotisättning i alla olika tempo utan jag växlar ju också. När jag springer liksom långdistans då springer jag mer sparande mitt på foten, för jag springer inte så fort då heller att jag behöver ligga i mitt yttersta snabblöparsteg som jag ligger när jag springer riktigt fort.
Men är det jobbigt för dig att dra, liksom, för du vet att du sa förut att det är svårt att dra ner tempot på långpassen. Känner du liksom att du ändå vill upp där och
ja, alltså mitt steg är liksom som bäst när jag kommer upp i en viss fart, när jag får springa liksom lite mer aktivt. Men jag är ju liksom, jag är ju van vid det. Det är min gamla liksom, jag vill komma upp i mitt medeldistanssteg.
Ja, du får nästan inte nu... plats på Fredrik Siléns löpande ens gång, va? För det är för kort.
Nej men så att det är klart att och det är det som är ett problem när man liksom har ett visst steg som vill helst jag springer som bäst när jag springer i en viss fart. Men sen orkar ju inte jag det på långt, så då får jag liksom dra ner här. Och, men som sagt det är hitta liksom fotisättningen för det tempot du ska springa i. Och som sagt, jag tror att du har fått ner liksom lite lagom så att du inte springer för högt på foten när du är liksom ute och joggar eller springer ett långpass. För det kostar mer än vad det smakar.
Det som har hjälpt mig mycket, det låter kanske konstigt, men kolfiberplatta i skor som jag gillar att ha på vissa pass. Där så tycker jag att man kan utnyttja den skons potential bäst om man inte landar för långt fram utan du landar liksom mer i mitten. Mm. För då får man ju den här liksom responsiva effekten, tjoff.
Mm.
Så får man lite så här extra svung. Så att för mig, då har jag märkt att det blir bättre. Så det funkar ju, för då hamnar man också rätt med foten. Mm. Sen kanske inte kolfiberplatta i skor alltid är jättebra för fötterna. Så man bör ju variera.
Det kostar ju mycket på vaderna.
Har du fått chansen att testa?
Nej, jag har inte provat den. Alltså. Men jag har ju inte sprungit alls.
Nej, det har du inte.
Jag kan inte börja med kolfiber skor när jag inte ens springer.
Nej, men hocka skor då? Har du fått testa några?
Nej, jag har inte testat någonting. Nej. Nu när jag gör min löpcomeback här i sommar, då får jag väl liksom smyga igång med alla de här nya skorna kanske jag får testa.
I alla fall testa lite grann och se vad du tycker.
Nej, men så att bara avrundning av det här med fotisättningen, men det man kan liksom tänka på att om man är en hällöpare, om man liksom springer, jag kallar det lite hårt sätt då för gåsteget. Det är ju tekniskt sett ett gåsteg när man liksom inte lyfter så mycket i knälyftet och liksom sätter fram hälen först liksom fram. Man springer som man går. Alltså tekniskt sett. Och det är ju liksom, det går att springa så, men det går inte att springa fort så.
Nej.
Så att därför tänker jag alltid liksom att det är bättre att även när man springer långsamt att man ändå lyfter lite grann i höften, i knälyftet så att du kommer runt som ett pyttelitet hjul i alla fall. Och då kan du komma mitt på foten istället för hälen. Så att det är det enda som jag, liksom grunden till ett långsamt, mer effektivt löpsteg. Sen kan man börja jobba med liksom tilta fram och komma upp på framfoten och springa fort.
Ja, och det är lätt också att bli lite så här, ja, men att man tänker för mycket också.
Ja, och därför tänker jag så här att det är därför det är bra att träna i olika farter, för då får du naturligt sett springa med olika löpsteg istället för att springa i en långrunda och hålla på att laborera i för låg fart med olika löpsteg. Det går inte, utan du måste upp i fart och få utrymme att springa med det här aktivare snabblöparsteget.
Ja, vi hoppas att Plogis kände att hen har fått lite input där i alla fall, av olika slag. Vi måste tyvärr runda av här. Det är alltid lika roligt då. Alltså, det känns som att man kan sitta här och pladdra på. Det är ju alltid roligt att prata löpning.
Ja, men så otroligt mycket bra frågor.
Ja, alltså, vi får så mycket frågor. Det är så kul. Alltså, vi har världens bästa lyssnare.
Jag hade önskat att ni är med allting med det här. Men vi kommer ju tillbaka.
Ja, vi kommer tillbaka så snart som vi bara kan. Och du som lyssnar på det här, glöm nu inte att följa oss på Instagram och Facebook, prenumerera på podden och även gå in och betygsätta och recensera den i de här poddapparna som finns, för det gör att den får en, liksom en extra boost framåt, och det är alltid uppskattat. Ska vi skicka med något ord på vägen till folk som kanske är ute och harva på i sommarspåret?
Ja, mitt bara så här, tips till alla som är så löpsugna nu på semestern, att öka inte träningen nu till varenda dag löpning. Mm. Jag har tjatat om det förr, men jag vet att det är lätt hänt att man går från 3 pass i veckan till 6-7 löppass. Och jag vill bara inte att ni ska bli skadade.
Nej. Så var smarta.
Var smart, ut och gå och cykla och simma eller göra något styrketräna där istället. Men rör på er, gärna. Träna 7 dagar i veckan om ni har tid.
Alltså. Ja. Word from the sponsor. Ja, men superbra. Ha det nu så jättebra. Spring snyggt, ha kul, var rädda om er. Så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.